soliga morgnar och mörkare kvällar, men mitt i all lövhalka och regnvåt asfalt finns en fyr. En fyr av hopp som vi kallar för populärkultur. Det här är Obiter Dictum, skeppet som navigerar mot fyren och gör sitt allra yttersta för att inte gå vilse i metaforer som tagits för långt. Jag har klättrat upp i masten inför det här kryssandet och jag heter Billy Rimgard. Vid rodret, kapten Tobias Nordström.
Oj, tack så mycket. Har jag en sån fin kaptenshatt också?
Mm. Jag tänker med dig som den här galna kaptenen som står i storm vid rodret på ett gammalt piratfartyg typ.
Ja, seglar vi då även i piratbukten?
Mm, det gör vi väl.
Ja,
är det någon som sidar Oddpod på piratbukten?
Vi har aldrig lagt upp någonting. Eller la vi upp Elin Gisséns fantastiska Will They Want They på Pirate Bay kanske?
Jag tror inte det. Nej. Jag är ju så besviken att ingen har lagt upp Festen Fortsätter. Radioserien jag gjorde i våras.
Ligger det mycket svenska radioprogram på Pirate Bay, eller?
Nej. Inte, eller lite tror jag det finns. Det var ingen sån sida en gång i tiden när jag gjorde musik och släppte ett album heller.
Det var bara du.
Ja, jo, men jag var ju tvungen att göra det till slut. För om man inte finns som torrent så finns man inte.
Det var inte samma anstormning som när Trent Reznor släppte nya, vad heter de, Nine Inch Nails-låtar på dåvarande Oink.
Just det. Oink, det var en bra sajt.
Ja, det var trevligt. Mm. Men hur är läget annars? Där uppe i masten?
Jo, land i sikte. men det är helt okej, får jag väl säga. Jag har varit en jäkligt stressig vecka. Försöker landa lite här, som sig bör.
Ja, trevligt. Vad heter det? Jag vet inte om du såg det i början av veckan här. Breaking Bad gick ju mål för någon vecka sedan. Sådär, och seriefinalen då slog tittarrekord med 10,28 miljoner tittare på AMC och deras alternativa kanaler. I veckan nu då, i söndags svensk tid, hade nya säsongen av The Walking Dead premiär. Och den nådde hela 16,1 miljoner tittare.
Mm.
Det känns sinnessjukt på något sätt. Man tänker inte på The Walking Dead som megastor.
Nej, verkligen.
Alltså det här är ju, med tanke på att AMC också är en sån betalkanal, så det här är ju liksom bra network-siffror.
Vi har ju pratat om det tidigare i samband med typ Mad Men och
Som går på samma kanal som både Breaking Bad och The Walking Dead, men har betydligt mycket färre tittare.
Mm. Att alla de här serierna som det blir så här runda bordsamtal om i Slate. Mm. De serierna, de inte alls de som det tittas mest på. Det är väl typ CSI och sådana som folk gillar mest. Grey's Anatomy.
Men något som är intressant är ju där, väldigt intressant exempel där är ju Girls, som väl både du och jag följer och tycker väldigt mycket om. Men som, vad heter det, säsongsfinalen av säsong 2 där, den hade ju 500 000 tittare. Vilket liksom amerikanska mått med att, jag räknade ut det för skojs skull, och det är ungefär som om 10 000 svenskar skulle titta på ett program.
Samtidigt så kan ju någon sån här liten direkt till webben-serie som SVT gör, som kanske har 10 000 tittare per avsnitt, en sån kan ju vara extremt agendasättande.
Men det intressanta med Girls är just att förhållandet mellan hur få som tittar och hur många som pratar om det, alltså den buzz den serien klarar av att generera på så få tittare är ju sinnessjuk. Till skillnad då från The Walking Dead som visst det genererar buzz, men det är inte liksom stora diskussioner, eller?
Nej, verkligen. 16,1. Jag är lite förvånad.
Du följer ju inte Walking Dead, va?
Nej.
Nej.
Men den teorin som jag kan bolla upp är så här. Walking Dead känns som en ganska ofarlig serie. Det känns som att tröskeln är ganska låg att komma in i den. Jag såg första säsongen. Jag skulle inte tveka att börja titta på den nu, i den här säsongen. Och lita på att så här, previously on-sammanfattningarna tar mig in i den.
Nej, du kommer nog inte förstå. Eller om vi säger så här, om du börjar titta på det nu och har liksom, vad ska vi säga, om du är carte blanche, nej, om du är, vad heter det, tabula rasa, liksom helt blank, så kanske du kan börja titta. Men om du på något sätt ska börja titta nu och försöka koppla ihop det med där du slutade i säsong 1, så kommer du inte fatta någonting, skulle jag tro.
Nej, men alltså jag kan börja om, så att säga. Jag skulle kunna plocka upp den nu och titta på den. Medan en sån serie som Breaking Bad, eftersom det blir så här kultursidesnackis och omfamnas av Guardian och New York Review of Books, typ.
Och Anthony Hopkins i veckan.
Åh, vilket brev Anthony Hopkins skrev till The Cast. Det var ju fantastiskt.
Ja, väldigt konstigt samtidigt på något sätt.
Det absolut bästa i det brevet är att han på ett ställe så här: jag har just tittat klart på säsong 5, inom parentes, I downloaded it on Amazon. Ja. Alltså, att tänka sig Sir Anthony Hopkins sitta hemma och svära över någon kreditkortsuppgift hos Amazon som inte stämmer, så att han inte får ner sina Breaking Bads och så här är arg på datorn.
Det där är ju också väldigt intressant. Kan Amazon ligga bakom det här? Alltså det blev ju bekräftat via Anthony Hopkins pressperson att det verkligen var han som hade skrivit brevet. Men kan det vara liksom Amazon som har skjutit till en peng för att det här brevet överhuvudtaget skulle finnas?
Nej, jag tror att, alltså, som jag läste det, så vill han bara förtydliga att han gjorde det på laglig väg, eftersom DVD:n inte är släppt ännu.
Ja, du tror
för,
så?
För han berättade ju att han hade liksom binge-kollat alla säsonger. Men sen då när han kommer till sista säsongen, som han bara såg alla avsnitt den senaste veckan, då förtydligar han bara att han inte har tankat den, utan att han, eller att han, ja.
Du tror att Anthony Hopkins känner behovet av att framhäva att jag har inte torrentat?
Ja, men jag tror det. För annars blir det så här, okej, men hur har du sett den nu då? Eller typ.
Ja, men fortsätt, jag bröt in där, förlåt.
Jo, alltså alla de här serierna som får någon slags gravitas i kulturvärlden tror jag upplevs som lite svårtillgängliga också. Alltså så här, när kulturdomarna sitter och röstar ja på Breaking Bad, på Mad Men och så vidare, så blir det också en serie som är lite svår att tränga in i, därför att man bara känner så här... Dels kanske att man tänker man att det här är ingenting för mig, för om kulturskribenterna gillar den, så är den förmodligen alldeles för djup och svårtuggad jämfört med det lättsamma underhållningen jag är ute efter. Men sen så tror jag också att man upplever serierna som svårare än vad de är, för att alltså Breaking Bad, man skulle absolut kunna hoppa in i typ säsong 4 och plocka upp den där, om man bara vet grundpremissen liksom.
Jo, jag skulle hävda att det kan man göra på samma sätt som man kan hoppa in i Mad Men vilken säsong som helst. Alltså på ett sätt, du behöver ju inte ha för förståelse att de, spoiler alert, att Don Draper har skilt sig och har en exfru, bara om du hoppar in nu i senaste säsongen till exempel. Alltså det fattar du ju ganska snabbt. Men det är ju samtidigt... vad ska man säga, det är fler nyanser som kommer till sin rätta ju mer man har sett, precis som The Walking Dead, eller i princip ingen serie som helst, antar jag. Simpsons kanske inte. Kanske inte. Men 16,1 miljoner, tror du det här är liksom the almighty nerdbuck, eller är det zombien som är universell i sin attraktion? Alltså går den utanpå nördpubliken? Eller?
Ja, den måste gå utanpå. Alltså, vi har ju pratat också tidigare om så här, ju längre Oddpot pågår, desto mer bakrefererade vi till. Det här har vi redan pratat om. Ja. Men nördpubliken, när vi har pratat om hur ofantligt svårt det är för sci-fi-shower att överleva. Så här, att nördarna strömmar inte dit. Liksom. Eller så är de inte tillräckligt många, helt enkelt. Jag tror att Walking Dead anslår en universell grej, att så här, zombies är lite lättare att förstå. Det är en analogi med sjukdom och så vidare. Se även vårt zombieavsnitt. Det har vi redan pratat om en gång.
Plus att, kanske vårt sämsta specialavsnitt någonsin.
Ja, det var ingen hit alltså. Vi borde koppla ett ordentligt grepp om zombien så småningom.
Den diskussionen sparar vi till revisionsavsnittet.
Yes. Ja. Precis. Nej, men jag tror att alltså, äventyr. Det är CSI kontra The Wire.
Liksom. Fast alltså, om den har 16,1 miljoner tittare, så jag antar att en ganska liten andel av dem är liksom nya tittare. De flesta måste ju vara återvändande på något sätt ändå.
Mm.
Och har man, alltså, det är ju samtidigt, det är inte 24 raffel i Walking Dead direkt. Det är ju mer jobbig. Alltså jag skulle likna det nästan mer vid liksom Cormac McCarthy's The Road i princip.
Ja, verkligen.
Mycket så här lidande i gråa miljöer och jobbiga zombies som liksom dödar nära vänner, och det är mycket jobbiga grejer som händer överlag.
16 miljoner, det är ju typ så här det Lost låg på sista säsongen, vilket i och för sig var lågt då för en serie, den storleken, men alltså det är ändå den sortens tittarsiffror.
Alltså det är liksom vad en dålig NFL-match har. Så att det är sinnessjukt mycket. Men så du tror att det liksom är att Walking Dead har ett attraktionsvärde utanför nördpubliken, och det är det den vinner på?
Mm. Jag tror att det finns teman av ensamhet och rädsla och inslag av skräck, spänning, äventyr som gör att den funkar på en mycket bredare massa.
Sätt en pin i det du sa nu, för det där vill jag att du kommer ihåg till nästa vecka, för då ska vi prata om någonting annat där jag tror precis det där du är inne på kommer vara väldigt relevant.
Mm-hmm.
Men,
spännande.
Ja, jag tror vi kastar oss vidare istället. Vad heter det? Det är ju lite budgetkris i USA nu. Svårt att komma överens mellan, vad heter det, administrationen som bestämmer och senaten och representanthuset. Alla bråkar i princip. Skit i det nu. Hur är egentligen potentialen i den här krisen för ett postapokalyptiskt scenario?
Jag vet inte om just den här krisen är jättebra. Fast i och för sig, man vet aldrig när den ligger och lurar. Det jag tänker är så att en ekonomisk krasch kan vara jättebra uppstart till ett postapokalyptiskt scenario.
Kommer du dra någon slags parallell nu till, vad heter det, Tyskland efter första världskriget?
Nej. Nej, det har jag inte tänkt.
Nej, då fortsätt, good sir.
Men du vet de här första 10 minuterna i varje så här apokalypsfilm eller varje zombiefilm när folk knallar omkring på gatorna och gör sin grej. Liksom. De är alltid sena till jobbet, lite stressade, skjutsar ett barn ofta och lite sånt. Jag tänker med de scenerna som backdrop, samtidigt som de här diskussionerna håller på att havererar och det liksom inte funkar.
Mm. Nej, visst, det är en dålig, jag håller med, det är en dålig apokalyps, men hur är det som postapokalyps?
Det jag tänker är så här, det kan ju bli en så här run on the bank, vad heter det, bankrusning tror jag heter på svenska, när bankerna börjar krascha så springer alla dit för, eller springer några dit för att ta ut sina pengar. När de tar ut sina pengar, då blir bankernas likviditet sämre, varpå fler rusar dit för att ta ut sina pengar för de är rädda att de ska försvinna.
Det är ekonomi 101 i obedrift.
Ja, precis. Och det där skapar liksom det skapar ett momentum som driver sig själv, liksom en loop, en feedback loop som bara blir värre och värre. Och det tycker jag, där finns ju någonting extremt attraherande i att det är människorna själva som driver fram kraschen. Och om den är tillräckligt stor så att regeringar och sånt går ner, då har vi ganska snart miliser. Vi har ganska snart medborgargarden, vi har opportunister som försöker ta makten av åtminstone delar av landet, och det kan bli ganska intressant så småningom.
Det är väl något liknande scenario som har utspelat sig. Jag tänker att en sån film då i så fall får ju börja med en sån, jag tänker med Morpheus tal i The Matrix, när han förklarar vad som har hänt för Neo, när han säger så här: "We're not sure who struck first, the machines or man." Alltså vi får börja med någon sån form av resumé av hur hela den här undergången har gått till. Men sen kan jag tänka mig att det ungefär är som flykten från New York värld, eller förstår jag tänker att så här, det ekonomiskt utsatta läget föder massa konstiga jävla företeelser. Och någon liten så här, vad heter det, regeringsenklav kvarstår med makt över militären eller någonting och blir en konstig stat. Jag ser enorm potential i det. Varför är det ingen film i pipen på det här, undrar man ju.
Jag tror att förutom, vad hette den som...
Är det lite för osexigt i jämförelse med till exempel World War Z då, med zombien som går utan på allt, enligt Billy Rimgard?
Alltså det jag tänker är så här. Vad hette filmen? Jag letade fortfarande efter där de är två brorsor som är så här bröderna Coke kopior som de så här shortsellar aktier mot i en värsta kuppen.
Menar du, vad heter Trading Places?
Ja,
med Dan Aykroyd och Ed Murphy.
Exakt, ja, exakt. Där görs det ändå ett försök i att göra film av ganska avancerad ekonomi. Och den funkar ju ganska bra. Men det är ju för att de så här, kör de här... Det är ju ändå en Kansas City Shuffle någonstans som de pysslar med. Och det är själva den bluffsaken som gör det attraherande. Problemet med ekonomi är väl lite samma sak som... liksom problemet med att använda typ e-post och mobiltelefoner på ett trovärdigt sätt på film. Det är nämligen någonting som inte gör sig visuellt så himla bra. Men grejen är att om man skulle ha en sån här bankrusning, då skulle man ändå få den här scenen med masspanik på gatorna. Mm. Med liksom tusentals folk som omringar en bank och vill ha sina pengar och kravallpoliser som försöker mota bort. Sen är det någon som drar en tegelsten genom rutan och så stormar man bara.
Ja, men eller vadå? Alltså, jag tänker så här, de så här, fotoreportagen man har sett från den amerikanska depressionen är ju otroligt lika bilder man har även vant sig från postapokalyptiska filmer till exempel. De här liksom öde landskapen och människor som svälter och så vidare. Det är självklart hemskt på jättemånga sätt, men där finns det ju definitivt en sån laddning, skulle jag säga. Men jag vet inte, den kanske är den för nära för att den ska vara okej att exploatera som populärkultur kanske, eller? Jag vet inte, skriv en serietidning. Serietidningar, de exploaterar allt.
Ja.
det är fritt fram.
När vi pratar filmsynopsis så kom det på oddpod.se en kommentar från Förvillelser apropå första delen av The Incident som gick förra veckan här i Oddpod. Vi pratade ju då om den popkulturella potentialen i The Moberly Jourdain Incident, var det va? Och Förvirrelser postar följande synopsis. Honey, I created a rift in the time-space continuum, är rubriken på filmen. Den nypensionerade uppfinnaren Wayne Szalinski, spelad av Rick Moranis, har lovat att lägga experimenten på hyllan. För att fira pensionen har han bjudit barn och barnbarn på en resa till franska landsbygden. Men semesteridyllen blir snabbt till galenskap då det visar sig att Wayne hade en sista uppfinning han ville testa. Familjen Szalinski och ett rollspelande teatersällskap i vad som nu kommer bli tidsenliga kläder sugs genom tiden till 1700-talet. Tokerier uppstår.
Ja, det är, jag är på.
Du greenlittar den?
Ja, direkt. Hur känner du?
Ja, absolut.
Ja.
There is this theory of the Möbius. A rift in the fabric of space where time becomes a loop. 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 Time becomes a loop.
När vi är ändå inne på det här med film, det har ju lanserats en ny form av kvalitetsstämpel i Sverige, A-märkt. Berätta lite, Billy, vad handlar det om?
Det kom här i veckan och är en märkning av film, en slags godkänd märkning som utgår från Bechdel-testet som vi har pratat mycket om här ända sedan starten. Alltså, om en film innehåller minst två kvinnliga karaktärer med namn som någon gång under filmen samtalar med varandra om något annat än män, så får den här filmen en A-märkning.
Det är ju Bechdel-testet rakt av.
Exakt.
Varför är det inte en B-märkning? Fast i och för sig, B-märkning kanske klingar dåligt, eller?
Ja, det gör väl det. A står för approved.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte att B står för Bechdel.
Mm, absolut. Men vem vill vara B?
Ja, jo, vem vill vara Bechdel?
Men jag är tveksam till detta.
Oj! En brasklapp kastar in här.
Jag är mycket... Alltså, i vår tid av höga tonlägen så ska man väl rasa eller såga. Eller så. Men jag skulle inte gå så långt. Men jag är tveksam. Vi jobbar hårt med gråskalorna här.
Ska du komma med någon slags gyllene medelväg nu?
Nej, det ska jag inte... jag kommer nog såga det här ganska hårt när jag tänker efter.
Ja, men gå, ta, plocka fram den här jävla bandsågen och kör. Så får vi höra.
Jag ska bara dricka lite vatten här.
Så det är väldigt gult det vattnet.
Det är en 3,5 faktiskt. Jag jobbar på min douche-grej nu eftersom jag ska slakta. Nej, så här. Alltså Bechdel-testet. Jag tycker det är helt utmärkt för att liksom visa på hur fucked up filmvärlden är. Exempelvis om man tar så här 100 blockbusterfilmer. Ja, de här 100 filmerna är de mest framgångsrika de 10 senaste åren. Hur många passerar de här kriterierna? Ja, ingen. Nej, då har vi liksom ett mått på hur det är ställt med saker och ting i filmvärlden. Men däremot, när man vänder på det, tycker jag inte att det funkar lika bra. För att om man tar en enda film och liksom lägger det här testet över den...
Fast det gör man ju inte, eller?
I det här fallet så handlar det om att kvalitetsstämpla enskilda filmer ju. Den här filmen får en A-stämpel på affischen.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Och grejen är att i det läget så funkar det inte lika bra. För det finns ingenting i det här testet som säger att det är en feministisk film, att den har sund kvinnosyn eller att den står för liksom bra värden. Det enda det säger är att den klarar testet.
Jo, men det säger ändå någonting om filmens innehåll. Även ifall det är en väldigt smal grej om filmens innehåll, eller?
Jag tycker inte det.
Du tycker inte det alls?
Nej.
Okej, men om vi säger så här...
Ponera så här, om, för att förtydliga vad jag menar. Säg att en film handlar om en kvinna som inte tillåts leva ett eget liv utan är totalt dominerad av sin make. Behöver inte ens gå så långt att det är misshandel och förtryck. Eller, jo, det är misshandel och förtryck. Hon får fan inte ens gå utanför dörren. Liksom. Mm. Hon kommer inte ha någon annan kvinna att prata med i filmen. Om hon har det så kommer det hon vill prata om garanterat vara hennes abusive husband. Mm. Det kan vara en av de starkaste liksom, filmerna om kvinnans rättigheter och liksom, jämlikhet som görs det året. Den kommer inte passera Bechdel-testet.
Nej.
Men, därför så menar jag att...
Och varför är det ett problem? Alltså det är ju inte, om man tänker så här, avmärkningen finns ju inte till för att lyfta fram filmerna som liksom pratar om de här problemen. Avmärkningen finns väl till för att lyfta fram de filmerna som faktiskt uppfyller de kraven bara, eller?
Jo, fast det finns fortfarande är det så här att den filmen får ingen godkänd märkning.
Nej.
Däremot så kommer en annan film där det är två stycken namngivna kvinnor som pratar med varandra och som pratar om något annat än män. Men den står för helt så här assunkiga värderingar. För de pratar om typ hur underbart deras nya liv som strippor är. Jag hårdrar saker nu, men jag vill tydliggöra. Den får då den här märkningen för att, jo men titta, den uppfyller de här kriterierna. Men eftersom det inte säger någonting om vad som kommuniceras ut, utan som det handlar bara om parametrar som ska uppfyllas. Och när de är uppfyllda så får den en godkänd stämpel. Det gör att...
Okej, approved. Ja. Mm, jag förstår.
Om man målar in sig i det hörnet att så här... grejen är att jag tycker ju helt rätt att belysa de här sakerna. Självklart ska man liksom medvetandegöra och synliggöra kvinnor på film. Liksom, eller bristen av kvinnor på film kanske.
Det är väl där jag snarare tycker att det finns ett problem. Alltså att det känns som att det här, man ska absolut inte vara neggig, men det här, alltså en avmärkning lyfter ju bara fram filmer som jag är en grov generalisering, jag också hårdrar det, men som jag misstänker att publiken som ser dem redan vet att de här filmerna antagligen skulle få en avmärkning utan att avmärkningen ens finns. Förstår jag vad jag menar då?
Mm.
Att det är ju snarare så att filmer som inte uppfyller de här kraven på något sätt skulle ha en märkning. Eller förstår jag tänker?
Mm. Absolut. Jag förstår också varför man inte väljer att gå den vägen. Därför att,
ja, det förstår jag
alltså,
också.
Den sortens skuldbeläggande
och det är negativt liksom.
Ja, det är kontraproduktivt. Ja. Alltså, det är mycket bättre att lyfta fram de som gör rätt än att liksom, märka de som gör fel i sådana här fall. Men just Bechdel-testet tycker jag inte riktigt, som sagt, jag tycker det är jättebra för att så här, peka ut, kolla, ingen av de här.
Men det du säger på något sätt är ju att det finns ett problem i om den här märkningen lyfter fram filmer där budskapet då på något vis är liksom kontraproduktivt för någon form av värderingsgrej,
alltså,
eller?
Det jag tycker är ett problem är om
det, är väl bra, det här alla filmer där det liksom det finns, som uppfyller Bechdel-testet lyfts fram, kan jag känna.
Om man väljer att se Bechdel-testet i sig som ett egenvärde, så ja. Men jag tycker också att det är ett ganska fyrkantigt test egentligen.
Jo, alltså, det är det ju.
Det är väldigt bra i konversation, är det väldigt bra. För att det är liksom,
fast det är också ett test som handlar ju väldigt mycket om vad som representeras i en film, snarare än vilka teman som det arbetas med, så att säga. Eller? Alltså, vilka röster kommer till tals?
Jo, så är det. Definitivt. Vilka röster kommer till tals? Om det är det vi vill mäta, så är det ju så.
Ja.
Men det kan ju fortfarande vara en film, som sagt, som uppfyller alla kraven, men som har sjukt taskig kvinnosyn.
Jag ser faktiskt inte ett jättestort problem i det. Alltså i min idealvärld så görs ju även filmer med sjuktaskig kvinnosyn.
Ja.
Förstår du hur jag menar? Alltså de görs, men det finns en medvetenhet om dem snarare.
Mm. Ja, nej, du får utveckla.
Jo, men alltså om man tänker så här, i min idealvärld så finns det snarare en bra balans av vilka filmer som görs, vilka historier som berättas och vilka röster som kommer till tals, snarare än att vissa typer av teman eller historier inte berättas överhuvudtaget.
Absolut, men i den världen, vad fyller det då för poäng om så här, vissa filmer har en godkänd stämpel, andra har inte?
Nej, men vi lever ju inte i den världen, tyvärr.
Nej.
Och alltså, det här är väl på något sätt... Det enda som är problemet... Jag känner väl mer att den här filmen kommer ju liksom visa bara på att det finns en brist. Det kommer ju inte lyfta fram filmer som klarar Bechdel-testet i tillräckligt stor utsträckning på ett sätt.
Nej, alltså det är ju ganska få som gör det.
Ja.
Men det jag menar är så här, att jag kan gilla tanken på att synliggöra.
Men vad är det du menar blir problemet om den här filmen som har väldigt sunda värderingar och är viktig för, i det här fallet då, liksom någon slags medvetenhet om heter det patriarkat eller dylikt. Vad är problemet om den inte får den här märkningen?
Problemet är att om märkningen når sådan status att man sätter samma tilltro till den, att märkt är lika med feministisk film eller liksom åtminstone jämställd film. Om vi når dit,
då
kommer den vara lika effekt, liksom betydelsefull som alltså så här, ekomärkning av matvaror som har så här, körts med lastbil från Spanien. Och man bara så här, ekotomater, Spanien, okej, men eko... frakt. Alltså det blir en tandlös märkning. Sen gillar jag, alltså jag fattar ju också att så här, nej, de är inte ute efter någon universell godkänd märkning av film, utan det här handlar om att belysa och synliggöra, göra en PR-grej av det och visa att kolla, vi tar det här på allvar. Vi vill att kvinnor inom film ska få lira på samma villkor som män inom film. Jag fattar att de är inte ute efter en slutgiltig lösning. Jag är inte dum liksom.
Nej, men problemet blir ju lite grann med alltså, att nå dit du vill med att det finns någon slags, eller även om du vill nå dit, men just det att, så här, att det på något sätt finns någon märkning för vad som till exempel är en bra feministisk film, det är ju omöjligt.
Ja, så är det ju.
I och med att liksom, människor kan inte ens komma överens om Miley Cyrus. Liksom. Varför skulle de kunna komma överens om en film?
Det lanserades ett nytt sånt här test efter... Pacific Rim. Det är döpt till The Makomori-test efter en karaktär där. Och det är en film som har åtminstone en kvinnlig karaktär som får sin egen story arc, och att den arken inte handlar om att bara vara en supporting role till en mans arc.
Mm.
Och det är liksom på många sätt en så här, ja, den den är också tilltalande till en början. När man men sen börjar man tänka på det, så återigen, alltså, en film som uppfyller det testet, det finns ju, det är extremt effektivt att lägga an det testet på filmer för att påvisa bristen av detta.
Mm.
Men det är väldigt svårt att titta på en enskild film och säga godkänd, du klarar testet, du är en vettig film. För så, det enda liksom, testet det, säger är att ja, man klarar
jag
testet.
Jag tycker lite grann att du missuppfattar. För det blir inte, alltså, varken The Mako-Mauri-test eller Bechdel-testet vill ju göra det, eller?
Nej, testen kanske inte. Men när man sätter ett system där man faktiskt stämplar affischerna och liksom kommunicerar ut att titta, här, den här filmen visar vi. Det är en godkänd film.
Mm.
Jag är rädd att det, alltså, att det biter i svansen så småningom, därför att jävligt konstiga filmer kommer liksom klara testet. Jag menar, tänk så här, jag vet inte, Transformers 4 liksom. Mm. Ja, det klarar testet, och sen så har vi massa robotar som spanar in brudernas rumpor liksom. Är det en, alltså, är det en så här sund film som rättvisar förmedlingen, och Women in Film and Television, som ska de liksom sätta sin kråka under den, att ja, det här är bra.
Jag är alltså, inte säker. Det är, nej, jag förstår definitivt problematiken du tar upp.
Samtidigt så här, det går inte heller bara så här sitta och inte göra någonting. Det är bra att någon drar en lans. Det är bra att någon belyser det. Alltså bara genom det här nyheten och pressmeddelanden så har ju de liksom belyst problematiken. Att titta, vi har skapat den här stämplingen och det är nästan inga filmer som uppfyller den. Så vi kommer ju knappt få använda den. Bara det i sig är givetvis ett, alltså, jätte... verkligen att sätta spotlighten på ett problem.
Mm.
Jag bara menar att det är vanskligt när man sätter in och kallar det för godkänd märkning, för man kommer att tvingas godkänna saker.
Det är ju också lite så här, vad heter det, tycker jag, i det här, alltså från deras hemsida, lite så här lurigt i vad godkänd faktiskt betyder här på något sätt.
Mm.
Alltså godkänd vad?
Den har klarat testet, alltså det är det säger.
Men det finns för lite referens i själva märkningen på något sätt. Den är approved för Bechdel-testet. Och det bör nog kanske framgå på lite tydligare sätt, eller man ska säga.
Mm.
Men som sagt, jag tycker ju att det är ett bra initiativ, även ifall det finns vissa inbyggda problem. Det gör det ju liksom i allt, i princip.
Mm. Och det är därför jag sa att jag var lite tveksam.
Du var lite tveksam och sen sa du att du skulle såga det här ganska hårt.
Fast det gjorde jag
inte.
Nej,
det gjorde du inte. Nej. Det är absolut inte.
Jag är snäll. Men jag bara... det här är jävligt viktiga frågor. Liksom.
Och, definitivt.
Man är ju lite osäker på just... Så fort du börjar prata om godkänt och inte, då är det lite läskigt, för att det kommer godkänna saker som vi inte vill ha godkända.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Och från The Mako-Mauri-test till någonting helt annat, tv-världen. Vi pratade ju förra veckan om att vi i år skiter i det här med de nya häftiga tv-serierna och istället snackar om flopparna. Jag vet inte, hur har veckan varit nu när du har kollat in de här som vi gick igenom förra veckan?
Oh.
Jag kan ju säga först att We Are Men lades ju ner redan innan vår dag. Vi spelade in det med någon dag med alla de där. Och i det lilla tidsutrymmet så hann We Are Men läggas ner. Så den slapp vi då. Men du har kollat igenom det grann här också. Jag såg ju allihopa till förra veckan. Men hur känner du?
Det gör ju ont igen. Alltså det är den här minsta gemensamma nämnare-kulturen. Det vi såg, det var ju alltså Betrayal, Dads, Ironside och Safe.
Ja.
En hel hand med undermåliga piloter,
ja,
kan man väl säga.
Det är det ju definitivt.
Jag försökte titta på dem lite generöst efter vi hade pratat.
Ja.
Lite som man tittar generöst på B-filmscirkeln förut.
Mm.
Men det var svårt.
Vilken tog du emot mest med?
Alltså grejen är, Safe, det var ju buskis. Det var ju kalkon. Alltså det var ju så dåligt så att det liksom...
Men var det så dåligt så att det fanns en nästan lite charm i dig? Blir det kitschigt nästan?
Jag vet inte.
Men jag tänker Nej. Att mycket med Dolph Lundgren har ju en tendens att bli lite kitschigt liksom.
Ja, jag tyckte nog inte det. Jag tyckte nog bara att det var dåligt faktiskt.
Mm.
Vad det tog emot mest, alltså Dads hade jag oerhörda problem med. Oerhörda problem med. Ja. För att där känns det som att vad Dads vill uppnå är inte, i och för sig nu, det är väl giltigt för alla sitcoms, det gäller väl liksom även de lyckade här i världen, men det känns som att så här, man är ute efter en stämning. Man är ute efter ett
anslag.
Ja, ett anslag, en trygghet. När man tittar på Dads så ska man veta precis vad man får. Och när man går därifrån så har man fått precis det man ville ha. Och jag vet att det är en jättedålig beskrivning av det. För att det gäller ju även Friends eller vad fan som helst. Men Dads, problemet med den tyckte jag var så här... Det fanns en vilja i den att vad ska man säga, igen, de gick verkligen efter igenkänning till 100%.
Mm.
Att det ska inte finnas någon form av ny input. Och jag är ju sån, det behöver inte vara så här världens smartaste grejer för mig, men det får gärna vara stundtals, det jag tycker om, det måste stundtals röra sig utanför mitt vanliga synfält. Det måste vara så här någonting nytt.
Ja, men min tanke är lite grann så här, alltså, gjorde inte Frasier det här för 20 år sedan redan?
Mm.
Alltså just den här grejen med så här, de jobbiga föräldrarna som man innerst inne älskar ändå, som flyttar in liksom. Det var väl exakt det som var premissen för Frasier liksom.
Verkligen.
Och det känns ju, och det känns framförallt som att Frasier gjorde det mycket, mycket bättre, för att det var en, dels var det ju redan en franchise-serie, men sen också att den hade... Men det var rolig, helt enkelt. Det var väl det som var den, med den avgörande skillnaden kanske. Mm. Men jag känner också så här, den heter Dads. Den här säsongen har det även börjat en serie som heter Mom. Vad håller på att hända med den amerikanska underhållningen? Är den så här liksom så nervattnat i sina minsta beståndsdelar nu? Att det liksom är så här, mamma, pappa står i tv-tablån liksom. Det är för dåligt.
Ska vi dra det långt och säga att så här, den ekonomiska kraschen 2008 har fört familjer närmare varandra, för de har blivit mer beroende?
jag tycker definitivt det är en tes du bör driva den här hösten.
Mm,
Ironside då, rullstolssnutserien.
Alltså, jag tror inte att den kommer gå något bra, men... Jag vet inte om det har lika mycket att göra med att den är dålig på riktigt som att folk nog hellre vill ha någon som kan hoppa mellan tak. Och,
ja.
Alltså, jag tror att det finns en extrem motstånd mot att ta någon med en funktionsnedsättning på allvar.
Det är också så här minsta möjliga spin på en polisserie någonsin.
Han kan inte se framtiden.
Nej, alltså vad är hooken? Han är rörelsehindrad. Jaha, alltså det är ingenting ju liksom.
Nej.
De hade ju lika gärna kunnat bara göra en vanlig polisserie av det.
Ja, visst.
Ja, men om vi säger så här då, vad heter det som sagt? We Are Men har ju rykt nu då, så nu är ju liksom... det känns som att vi ändå är inne på någon slags målraka mellan de här vi har diskuterat här nu också, vilken som ryker först. Ska vi sätta en hundring, en hunka var eller?
Ja, alltså problemet är ju bara så här att jag är ju helt övertygad om att det blir Dads, men du hann skriva det före mig i vårt planeringsprojekt. Så du var ju på den, men okej, fine, en hunka var... jag tror på Ironside faktiskt. Eller nej, gör jag det? Huh. Nej, Betrayal säger jag.
Betrayal?
Ja.
Den som inte ens pratar om nu, men för det var så jävla dålig. Men det var alltså serien som, hur var det nu? En person som har en affär med en annan person.
Mm.
Var ungefär premissen.
They have no idea what they started. Ja, taglinen.
Då får vi se helt enkelt var det här landar. Jag har starka förhoppningar och misstankar om att jag kommer casha in 100 spänn här.
Mm. Det tror jag också.
Ja, det blir härligt.
Ska vi nämna lite så här i förbifarten om någon ny serie som vi tycker om?
Eller ska vi... Ja, vi kan väl ta vad heter det, lite grann då. Det har ju inte varit jättemånga. Jag tycker att den här nya, vad heter det, det som ska vara liksom årets nya kvalitetsdrama, Masters of Sex, är ganska tråkigt. Jag har sett 3 avsnitt nu, lyfter inte det här snart så steken, och det är ganska hårt. Men en som jag faktiskt lite otippat tycker är ganska mysig är vad heter den nu? Så mysig tycker jag den är att jag till och med glömt bort titeln.
Once Upon a Time?
Nej.
Nej.
Mannen som har ett huvud avhugget.
Ja, Sleepy Hollow.
Mm. Sleepy Hollow tycker jag, det är liksom...
Jag har inte hunnit klämma den ännu.
Ja, men det är lite som någon slags gotisk... Da Vinci-koden med lite demoner och grejer. Små puttrigt sådär.
Mm.
Trevligare än Blacklist i alla fall, som ju är liksom det stora hyllade dramat den här säsongen annars.
Hyllade? Är det det?
Nej, okej, inte kritikerhyllat, men otroligt bra tittarsiffror och mycket bra buzz i sociala medier i USA.
Mm. Och det förstår jag.
Ja.
För det är liksom, den känns skräddarsydd för det.
Mm.
Jag gillade den här noir-deckaren Low Winter Sun.
Ja, jag förstår att du skulle dra till med den, men det får du inte, sa du. För den började alldeles för tidigt för att vara en del av höstsäsongen.
Aha, okej. Okay. Jag är inte så inkollad på det övriga. Vi borde väl nästan gå all in senare på Agents of S.H.I.E.L.D. För det ligger väl i vår linje lite kanske.
Ja, jag har ju sett några avsnitt där också. Och det är ju... Så det är ju inte dåligt, men det är lite... Jag vet inte om det är jag som har blivit gammal, men det är lite för sig PG-13 action för min smak.
Mm.
Hade den serien varit tecknad så hade det gått igång så inåt helvete. Men nu är det liksom som G.I. Joe, fast otecknat och inte liksom inte långfilmsbudgets effekter.
Det här kanske jag skulle spara till annars, men jag drar den nu. Ja. Min tanke om superhjältar på TV, det är det att man får se deras absolut tråkigaste del av deras liv. Alltså vardags gör att, om man tänker att filmer landar i de stora episka bossstriderna när liksom världen verkligen står och väger på en knivsudd och det är upp till våra hjältar att rädda den. Så är tv-serierna, det är lite så här hämta och lämna på förskolan och gå till jobbet och alltså så här, det tråkiga i att vara superhjälte.
Men det där är väl väldigt så här, symptomatiskt också för just formen. Alltså om konstformen film på något sätt handlar om att berätta en historia, så handlar ju tv-formen betydligt mycket mer om att hålla en historia igång så länge som möjligt.
Mm.
Det är liksom vitsen på något sätt är att historien inte tar slut, utan den potentiellt sett kan fortsätta i all evighet.
Mm.
Och där blir liksom superhjälten... om man ska göra en superhjälte så får man nog jobba med, som man gör inom serietidningar, med tydliga arcs liksom, på ett annat sätt.
Mm.
Där en hel säsong är lite för lång för ett arc. Det måste vara väldigt, väldigt sammanhängande och väldigt bra i så fall.
Det blev extremt tydligt i Heroes, tyckte jag.
Ja, definitivt.
Att det är liksom en säsong är lite för långt för att stå och tjata om samma grejer hela tiden.
Mm.
Och nu så har det blivit dags för oss att plocka upp bollen i TLDR-cirkeln. Vår cirkel för säsongen där vi läser det längre reportaget. Vi börjar med ett kort synopsis.
Bill Fong är Chicago-killen som hela sitt liv kämpat med att hitta sin plats i tillvaron och slutligen funnit bowlingen som skyddad tillflyktsort. Den slukar all hans tid och en januari kväll 2010 lönar sig plötsligt allt hans hårda arbete. Han har för första gången chansen att bowla the perfect game. 3 stycken serier med bara strikes. I slutändan faller Fong på en endaste liten kägla, men visade det sig, den käglan kan på grund av en pågående hjärnblödning ha räddat hans liv. Den, vad var det, the most amazing bowling story ever told.
Ja, det, jag tycker det är en giltig, jag har ju väldiga problem med bowling.
Oj, det här känns som ett djupt sår, eller?
Ja, faktiskt. Det är så här, jag är emot sporter där där man bara har allt att förlora, det vill säga 300 är en maxpoäng. Den som förlorar en match är den som inte når upp till 300, typ. Alltså så är det ju verkligen på proffsnivån. Att, så
här, det är som straffar i fotboll, typ.
Ja, lite så. Att det handlar inte om att prestera, utan det handlar om vem underpresterar.
Mm.
Och det finns ju ett antal såna sporter, och det, jag tycker inte det är så kul. Jag tycker det är roligare att se sporter där man presterar.
Jag förstår precis vad du menar, men det finns ju något så att säga, psykernas kamp i det, eller om man ska säga. Alltså det handlar ju väldigt mycket om nerver. På ett sätt kan man väl säga att liksom golf också är en sån sport, vilket lustigt nog Bill Fong även har snöat in på ett tag.
I 10 år snöade han in på det, för han hade hört att om man pysslar med golf i 10 år så blir man en bra golfare.
Men i och med att golf är en sån sport där man i praktiken bara tävlar mot sig själv, alltså det finns ingen som tar din boll, du får ta hur lång tid på dig när du slår som helst. Alltså alla förutsättningar är likadana för alla, så att det är liksom endast upp till dig själv att prestera liksom. Och då börjar hjärnan som bekant fucka med den.
Och det kanske är det, du satte orden bättre på det än vad jag gjorde, att jag gillar ju när det är rävspel och strategi inblandat. Så att det blir lite, inte bara en mental kamp mot sig själv, utan även en hjärnornas kamp liksom mellan de tävlande.
Så är bowling med lite psykningar eller någonting kanske?
Ja, eller hur? Bowling med krokben skulle jag titta på.
Precis. Men du tyckte ändå så här, den här storyn införlivade lite intresse i bowlings förlorade värld då, eller?
Ja, det var en jättefin historia. Kommer direkt att tänka på The Tetris Masters.
Fantastisk dokumentär.
Oh, jävla bra. Där... Gud, nu har jag tappat hans namn bara för det. Vad hette den mytomspunne mästaren som kom från Texas?
Thor, va? Thor Ackerlund.
Thor Ackerlund, ja. Jag känner att Bill Fongs kamp med sig själv och med bowlingen är lite som Thor Ackerlunds kamp mot sig själv och Tetris.
Ja, kanske. Men det, alltså... det känns ju som, alltså det finns ju en väldigt tydlig dramaturgisk motor i berättelsen, och det är ju den här kvällen när det här fantastiska inträffade då, där han liksom var en kägla ifrån att rulla the perfect game. Men historien som utspelar sig i springorna däremellan är ju liksom ganska sorglig, kanske fel ord, men i alla fall rörande på något sätt. Det känns ju väldigt mycket som en man som har famlat i livet, eller?
Verkligen, så är det ju. Och han tänker ju på den här kvällen varje dag, står det. Det som jag förvånas över, det är att i slutet av den här... Han liksom rullar strike efter strike efter strike och anpassar sitt spel efter banan han spelar på och byter klot mitt i en streak, och alla tycker han är dum i huvudet, men det andra det klotet skruvar mindre och han väljer rätt och han har sånt flyt, och sen liksom absolut sista spelet så står det en kägla kvar. Och så visar det sig att en av anledningarna till att han hade svårt att koncentrera sig mot slutet var att han hade en pågående stroke. Det här nämns i sista stycket nästan.
Det är, alltså, jag tycker det är en gigantisk miss.
Jag tycker också det är en gigantisk miss. Det finns ju en berättarregel, och det är börja alltid med cancern. Det vill säga, har någon cancer så ska det nämnas direkt. Och jag tycker det är så himla konstigt att de väljer att berätta den här historien utan att...
De peggar inte för överhuvudtaget.
Nej, inte alls. Utan det är så här, mot slutet så är det så här, by the way. Det var kanske inte så konstigt att han missade.
Jag tycker även att det här på ett sätt är ett misslyckat det är inte misslyckat, det är fortfarande ett bra reportage, men ett mindre lyckat försök att göra det Radiolab ofta är liksom experter på. Mm. Och det är den vinkeln när man har en fantastisk historia som utspelar sig och sen kommer en twist på den fantastiska historien som gör den ännu mer fantastisk.
Ja, ja.
Och alltså den potentialen är utmärkt här, men de jobbar lite för mycket med den här kvällen och balanserar bort den här stroken lite grann, vilket är synd. För det hade varit en utmärkt sån twist mitt i. Mm. Att liksom, i och med att han inte lyckas så kan man inte bygga hela reportaget mot att det här är liksom att han klarar det, för det gör han ju inte.
Nej.
Så det är därför man behöver den twisten tidigare, tror jag.
Mm.
Ja, jag vet inte. Så, hur långt tid tog det för dig att läsa?
Jag missade ju timer ändå då.
Ja.
Jag skulle tippa på runt 10 minuter.
Du var så snabb alltså?
Det gick väldigt fort. Jag åt lunch framför datorn på jobbet och läste den. Grejen var att jag hade inte ens tänkt läsa hela. Jag satt och bara gjorde lite research och tänkte så här, jag läser ingressen. Sen fastnade jag och läste den. För det var en sån som var väldigt svår att ta sig ur.
Mm.
Det gick inte bara att sluta.
Mm.
Och det är positivt.
Jag klockade ju då in på 18 minuter, 14 sekunder och 3 tiondelar.
Mm.
Men det jag märkte som var något intressant som hände. Någonting konstigt inträffade runt ungefär 10 minuter och 30 sekunder in i läsningen. Jag ser då på mobilen att jag har fått ett mejl. Och befinner mig då just i skedet innan han ska börja sin andra serie. Mm. Och det är alltså slutet då på utläggningen om hans bakgrundshistoria, eller man ska säga.
Mm.
Och där tycker jag att reportaget tappade lite fart på något sätt. Och det tror jag fick mig att läsa det här mejlet innan jag fortsatte.
Mm.
Jag stannade inte klockan då, utan klockan fick ju gå i och med att så här, jag tänker att så här, det är ju ändå hur lång tid det tar att läsa klart reportaget som räknas.
Mm.
Och så blir det på något sätt en värdemätare om det tar flera timmar för att man känner att man vill gå en promenad i mitten eller någonting.
Ja.
Men det säger någonting om att texten tappar lite fart lite här och var, för att den inte är handskas med dramaturgin på ett jättebra sätt, eller man ska säga.
Det är ju lite vaskning av en bra story. Jag googlade lite efter att ha läst den, och tydligen så är det en person som har haft en Kickstarter-grej för att göra en filmad dokumentär om den här kvällen.
Mm.
Och har fått in de pengarna, så den är tydligen in production.
Ja, jag vet inte, jag såg det också. Det är samtidigt så att det var ju för drygt ett år sedan den där produktionen nådde sitt Kickstarter-mål, och han skrev ett meddelande då, jag tror att det var på YouTube, om att han bara skulle klippa klart den i princip och sen skulle den ut på festivaler. Men idag är onsdag ifall någonting har ändrat sig på fredag. Men idag då, när man går in på den här killens hemsida och tittar, så finns den inte listad under några som helst projekt någonstans. Så att det kan ha varit en idé som har liksom vaskats.
Han tog pengarna och sprang.
Exakt. Det blev en här i Vegas för de där pengarna. Så jag tror inte man ska hoppas för mycket på den där korta dokumentären han hintade om där. Men det är ju, alltså, det känns som att bowling, du må hata bowling, men det känns ändå som en sport där det finns bra stories, tror du inte?
Verkligen, verkligen, så är det ju. Och jag tycker också man ser en... det är intressant med så här, såväl King of Kong som Tetris Masters som den här har ju män som antingen har förlorat väldigt mycket eller som sökt väldigt mycket och aldrig hittat en riktig plats i sina liv i centrum.
Mm.
Det känns som att den här sortens perfektionssporter eller sport som bowling är, eller perfektionsgrejer som så här, tv-spelar, att det är en bra flykt från saker och ting.
Det maniska beteendet som eskapism på något sätt.
Mm. Att om man inte klarar av att sköta en relation eller någonting sånt där, då är det väldigt passande att grotta ner sig i hur skruvas olika sorters klot på olika banor i den här bowlinghallen.
Det finns en väldigt mörk men på något sätt fin mening i delen som drar hans bakgrundshistoria och framförallt hans förhållande till sport, där det står: "He wasn't big, too short for basketball, too slender for football, but he'd run up and down the block as a boy, racing imaginary friends." Alltså det är på något sätt så otrolig avgrundsdjup svärta där, men det finns något fint i det också. Kan jag känna. Men om vi tänker oss då, vi har ju misslyckats lite grann med den här matematiska modellen, men jag ska fila på det och med hjälp av våra fantastiska lyssnare under säsongen, och kanske når vi en till slut då. Men om vi tänker oss till idag då, ett TLDR-index där 10 då, från 1 till 10, där 10 är att man slutade läsa för att texten kändes alldeles för lång, och alltså man står i taket på TLDR-skalan, och 1 då är att man swishade igenom texten för att den kändes kort och fängslande liksom. Vad ger du då historien om Bill Fong?
Jag skulle säga kanske 4 eller 5. Det är så svårt, vi vet inte riktigt vad vi har att jämföra med, men jag vill inte sticka ut och säga att den var, att det var det bästa jag har läst.
Så. Nej.
4 kanske då.
Jag ger den, jag slår ändå till med en 3. Det finns, jag vet inte, det finns ett gott, jag googlar också Bill Fong efteråt, och alltså där i finns någonting som man får värdera, tror jag. Alltså att man ändå blir tillräckligt intresserad av att läsa den, så att man vill veta vad som har hänt mer, så att säga.
Mm. Mm-hmm.
Jag tyckte väldigt mycket om det. Du har ett förslag på läsning till nästa TLDR-cirkel, som då är om 2 veckor, det vill säga den, vad blir det? Den 1 november blir det.
Mm.
Vad har du snubblat över?
Ja, vi insåg ju genast utmaningen i det här att välja nya saker att läsa, eftersom det vi är ute efter, det så kallade filterreportaget, vi vet ju inte om det är det innan vi har läst dem.
Nej.
Men så vi får liksom känna lite på vattnet här. Jag har en lång läsning från 1997 som heter Myths Over Miami, som handlar om det jag förstår av ingressen är att det handlar om vad hemlösa barn i Miami, de myter och skräckberättelser som vandrar runt bland dem, helt enkelt. Bättre än så kan jag inte säga, eftersom jag inte har läst det.
Det här, rent instinktivt, så känns det här som ett, jag har inte läst en rad ur än, men det känns bara när du beskriver det så, som ett liksom hederligt gammalt murvelknäck. Mm. Alltså man går ut på gatan och pratar med folk. Mm. Vilket känns otroligt mycket mer 90-tal än 00-tal, när man googlar upp någon helt sinnessjuk historia någonstans istället. Mm. Men det ska bli otroligt intressant att djupdyka i Miami. Jag har ju aldrig varit i Miami, så att det blir nog spännande. Och med första upplagan av TLD-cirkeln i hamn, titta, knyter du ihop den där nautiska säcken du öppnade i början, så har det blivit dags att gå i mål med veckans avsnitt, och det gör som vanligt med postscriptum. Jag tipsade mig om serier den här säsongen, och idag så vill jag slå ett slag för min favoritversion av X-Men någonsin. Det är Joss Whedons startvända av Astonishing X-Men från 2004. Tekniskt sett är det 4 stycken arcs, men de hör väldigt mycket ihop och bildar en väldigt komplett och härlig historia. Läs dem!
Jag vill tipsa om en skiva faktiskt. Det är inte så ofta jag tipsar om musik, men i veckan så blev jag väldigt glad för en av mina favoriter, Emily Jane White, släppte nytt. Bloodlines heter albumet. Hon är en amerikansk singer-songwriter som rör sig i samma skuggor av blod, död och demoner som typ Nick Cave gjorde när han var bra. Väldigt så här gotisk folk med mycket mörker. I like it.
Det låter ju höst.
Det är höst.
Mm.
Det är höst.
Trevligt.
Ja. Gå gärna in på oddpod.se och tyck till. Vad tycker du om den här Bechdel-märkningen? Bra att sätta spotlight på, eller rör vi oss på farliga vatten?
Rata även, vad heter det då, den fantastiska bowlinghistorien om Bill Fong. Vad får den egentligen för TLDR-index? Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ciao.